Du lyssnar på en poddversion av programmet Fotbollsmåndag som sänds live varje måndag mellan klockan 17 och 18 i Umeå studentradio. Av upphovsrättsliga skäl är musiken i programmet förkortad.
Ja, hej och välkomna till dagens Fotbollsmåndag som är tillbaka efter en veckas uppehåll. Vi tänker att vi drar ett lite kortare avsnitt idag bara så att vi värmer upp oss lite grann, för vi är lite ringrostiga såklart. Men vi drar igång med ett litet kortare svep, och i dagens lite som sagt kortare svep så rör vi oss först till England och Premier League, där vissa matcher var framskjutna för kuppspel. Ändå hann Brendan Rodgers ta en seger med sitt Leicester tack vare en sen nick av den enorma mittbacken West Morgan mot Burnley borta. Det löste jamaikanen där. West Ham slog Huddersfield med 4-3 efter några otroliga slutminuter av Chicharito som löste 3 poäng där. Och nu börjar verkligen goda råd bli dyra för Fulham när de förlorade ännu en gång mot de nya serieledarna Liverpool. Ja, det luktar championship för Fulham. Efter det så var det dags för helgens sista match på Goodison Park mellan Everton och Chelsea. Ett Chelsea som hade kunnat gå om Manchester United och ta över femteplatsen i ligan. Men det hade Richarlison annat att säga till om. Brassen gjorde det första själv och fixade straffen som Gylfi Sigurdsson förvaltade och spikade slutresultatet 2-0. I Italien hade tagit med oss att Ranieri och Roma förlorade mot Spal. Ja, ingen jättestart för Claudio i Rom. Lazio demolerade Parma. Juventus förlorade första matchen för denna säsong i Ligurien mot Genoa med 2-0. Och sen hade det varit dags för den lilla Madonnans derby i Milano. Och den här kvällen hade stod den uppe på Domo di Milano i svartblåa färger. Efter ett tidigt mål av Inter så kom aldrig Milan i kapp. Men satan vilken match det var, precis som ett derby ska vara. Grattis, Nera Sorri. I Liga slog Paris Marseille i matchen som kallas Le Classique i Frankrike med 3-1. I Spanien hade varit som vanligt en liten argentinsk man som stal rubrikerna. Messi gjorde sitt 27, 28 och 29 mål för säsongen mot Betis i Sevilla. Herregud. Zidane stod återigen på bänken för Real och såg till att marängerna efter lite om och men slog Celta med 2-0. Zidane gjorde sina förändringar och ja, det verkade i alla fall funka den här kvällen. I Tyskland vände Dortmund mot Hertha Berlin uppe i Berlin och vann med 3-2 även fast man fick 2 spelare utvisade. Och det var viktigt, för nu är maskinen från München verkligen igång. 6-0 vann Bayern med i helgen, och nu är det spännande i Tyskland. Se på elden hur det mynnar mot havet. Länge som jag vill veta varför. Jajamensan, där hade vi Freaky med Mästerort, som då Rickard lite så halvskämtsamt konstaterade: "Åh, är det Umeå?" Ja, det är syftar på Umeå. Det gör det. Kul att vara tillbaks efter en veckas uppehåll här i Fotbollsmåndagsstudion. Känns bra att komma in igen.
Ja, känns jävligt bra faktiskt. Mycket bra fotboll som spelades i helgen också.
Det var det.
Det var en del pangmatcher som vi fick se.
Verkligen, och det var många matcher som man lätt kunde kolla på. Liksom. Ja. Förstår du? Det var mycket, mycket sevärda matcher i helgen.
Ja, gud ja. Herregud.
Så här var roligt. Ska vi börja lite snabbt bara i England? Även fast det inte var så mycket där så...
Ja, det var en liten lite halvomgång i England. Nej. Typ ingen, för en gång skulle ingen så här superintressant match. Men det vi ska absolut lyfta är ju att Chelsea torskade mot Everton 2-0 borta. Vilket inte alls är bra ut för herr Sarri, om man ska säga så.
Nej, och Everton som absolut inte har imponerat i år. Som ju innan matchen låg väl typ 12 eller någonting. Alltså det är inte, de har ju spenderat väldigt mycket pengar men har inte gått så bra med Marco Silva. Han har ju hängt löst väldigt länge under säsongen och det kändes som att det här borde Chelsea bara kunna städa av. Det här känns som en match där Hazard går in och gör något, Higuain kommer göra något. Men nej, nu blev det Richarlison som gjorde allting istället och var fenomenal i 90 minuter.
Absolut. Och de hade ju en missad straff också. Men det var, slog han in returen, va?
Ja, det var det.
Precis, ja. Förlåt.
Men det löste han.
Men det är ju framförallt det vi snackade om lite här innan vi gick in i sändning var ju, alltså det råder väl ingen superbra lagstämning i Chelsea nu, känns det som. Med tanke på att han till exempel N'Golo Kanté som ska härja på mitten framför en backlinje nu håller till på högerkanten. Och liksom, det funkar ju inte. Han har ju inte riktigt hemma där.
Nej, de kör ju vidare på Sarris 4-3-3. Och då har han ju Jorginho som ligger precis framför mittbackarna. Mm. Och det kommer inte han ändra på, för att där vill han ju ha han och styra spelet hela tiden. Vilket mm. absolut kan funka, men det är också Kantés roll. Och Kanté är väl typ bäst i laget, eller näst bäst i laget, om man nu ska ranka Hazard som mm. bäst. Och jag tror inte det är helt omöjligt att han lämnar i sommar om han kommer få spela den rollen. Och Sarri får vara kvar, då finns det nog chans att han kommer att röra sig från London, och det kommer nog finnas gott om intressenter för honom.
Ja, det tror jag säkert. Otroligt bra fotbollsspelare. Det är han.
Så är det ju.
Annars Liverpool vann ju mot ett
Fulham.
Ja, krisande Fulham. Ja, de har ju krisat sedan omgång ett, känns ja. Det som. Men ja.
Ja, jag såg Ryan Babel gjorde mål mot Liverpool. Ja. Firade inte. Schysst av. Men det var jättetavla av Van Dijk. Mm.
Ja, det var det.
Så,
ja.
Men James Milner.
Ja, de fixar ju det Liverpool. Även ja. Om det, kriteringen kommer i 74, så kändes det aldrig riktigt som att de liksom skulle kunna släppa den matchen.
Nej, och det är ju ett styrkebesked i sig att vinna sådana matcher när de
ja.
Nej, uppenbart inte spelar jättebra, men det blir ändå 2-1. Och det är lite ändå vad Klopp har gjort med det här laget, tycker jag. Det visas på nu, eller visar på prov nu, när laget kanske inte riktigt rullar som det ska, men man tar ändå en 2-1-seger bort mot Fulham.
Ja.
Och det säger mer än vad man tror faktiskt.
Det säger faktiskt rätt mycket. Alltså jag tycker ju det säger väldigt mycket om den engelska ligan, att ibland så handlar det inte om stormatcherna, det handlar om att vinna de här matcherna som egentligen är självklara. Så är det ju. Sorry. Och Chelsea är ju för många på förhand en förhandsande favorit mot Everton, men de torskar ju liksom.
Mm.
Och det, där har man skillnaden mellan Liverpool och Chelsea i år. Men ska vi ta oss vidare mot den absolut mest intressanta ligan just nu. Det är tyska ligan som levererar någonting helt galet i år. Både Bayern München och Dortmund ligger på samma poäng. Och Bayern München leder nu med bättre målskillnad, plus 41.
Ja.
Borussia Dortmund är tvåa på plus 34.
Oh.
7 målskillnad där alltså. Precis. Otroligt.
Och vi sa väl, vi pratade om det senast, att de två ligger nu på samma poäng, och de kommer, jag ser inte hur de kommer förlora jättemånga matcher. Så den 6 april när de möts då i München kommer bli otroligt avgörande. Och nu när Bayern är ute ur Champions League och Dortmund likaså, så kommer det ju vara fullt fokus på den här ligan. Och det kommer bli en otrolig vår i Tyskland. Det är jag helt övertygad om. Och det är lite spännande bakom också om platserna där, för där är det också väldigt tajt.
Ja.
Leipzig, Mönchengladbach och Frankfurt ligger alla inom 3 poäng och tar den där tredje platsen. Så att det är jättespännande i Tyskland.
Mm. Otroligt spännande är det. En annan liga, nu går det snabbt här, men en annan liga som egentligen inte är så intressant är ju italienska ligan, sett till vem som tar hem Scudetto. Det vet vi ju i princip, det kan vi nästan säga nu, att vi tror att Juventus ska betala den. Vad sa du?
Det visste vi i augusti också.
Ja, men nästan. Men någonting som egentligen inte har hänt sedan maj förra året var ju att Juventus torskade.
Ja, det var väldigt oväntat. Det var Genoa borta, som sagt. Ett Genoa som alltså visst spelat okej till och från, men ligger ju där i mitten av tabellen som man i princip gör varje år. Nu var det på ett kokande Luigi Ferrari-stadion. Det var tokfullsatt. Det var jättebra kurva. Jag hörde dem hela matchen. Och då är det klart att de får backning i ryggen, och Cristiano Ronaldo spelar inte, och de kanske hade lite bakfylla från Champions League. Så 2-0 till Genoa där, och alltså kanske inte rättvist, men det var ändå inte så att Juventus övertygade på något sätt.
Alltså jag tycker ju Genoa gör det bra hela den matchen egentligen, för de i första halvlek är de klart bättre än vad Juventus är. Det är inget snack om saken, tycker jag.
Absolut.
De äger matchen i första halvlek. Sen så kommer ju Juventus in i sedvanlig ordning, får ett mål bortdömt på VAR.
Dybala, va?
Dybala, precis. Och, men sen så skapar de i princip ingenting i andra halvlek. Och man har det lite på känn. Och sen så får Genoa ett rätt så turligt mål, skulle jag vilja säga. Det är en målvaktstabbe. 1-0 målet är en målvaktstabbe.
Mattia Perin.
Och sen
laget, är det riggat?
Vad sa du?
Är det riggat? Perin mot gamla laget?
Ja, lite kanske.
Lite.
Det var hans första bolltouch. Han blev ju inbytt.
Ja, men här. Men nej, han startade inte Perin.
Nej, han blev
inbytt. Jo, men Kersny stod ju inte. Det var ju Perin som stod. Så Perin...
Ja, ja, nu snackar vi, förlåt, nu snackar vi målvakterna. Ah. Jag trodde du menade, jag minns inte vad han hette. Jo,
Storaro.
Storaro är ju Juventus-spelare.
Ja, precis.
Som är utlånad till Genoa. Så, ja, precis. Nu blev det fel med namnen där. Ja. Men Storaro som gjorde 1-0 är Juventus-spelare. Blev inbytt första bolltouchen, skjuter in den.
Precis, och reservmålvakten som stod för Juventus är ju Genoa fostrad i Mattia Perin.
Så där har vi det.
Nu är vi med.
Ja, men sen Goran Pandevs 2-0 mål är ingenting att säga om.
Snyggt.
Så otroligt snyggt. Rutin. Men ett blekt Juventus, som sagt.
Det blekt Roma, ja. Som torskade Spal borta. Rättvist var jag såg en del av den matchen. Och Roma såg inte alls bra ut. Det såg ut som det har gjort den här säsongen för Roma. Nu är man ändå lite med där uppe och kan hota Milan och fjärdeplatsen, men det behövs göras någonting där i sommar. Och det kommer ju såklart göras. De sitter ju väl utan sportchef just nu, va? Sitter på interimsportchef sen Monchi lämnade. Så det blir ruskigt kul att se om Roma kan splasha ut pengarna i sommar, om han amerikanska ägaren är villig att lägga pengarna.
Ja, det är det. Sen så hade vi ju helgens stora match.
Såklart.
Den största i hela Europaspelet, skulle jag säga. Det var ju Milan mot Inter, som var en färgsprakande historia.
Ja, såklart så kollar jag på den i, kanske inte, jag har ju lite färgade ögon, men det var ju en otrolig match. Pratade med en kompis om den matchen, och vi sa det båda två att det är nog den matchen och kanske förra Dortmund-Bayern som är bästa matchen i år. Det var så spännande hela, alltså rakt igenom, eftersom att alltid var tajt, så var ju publiken, det kokade ju, så han säger kokade ju i 96 minuter, och rött kort som lite gult kort och en tveksam straff.
Den situationen var ju bara helt sjuk. Alltså, men straffsituationen, alltså nu, straffsituationen är ju också helt surrealistisk. När domaren halkar, ingen riktigt förstår vad det är som händer, och domaren pekar på straffpunkten. Också så här.
Och jag tycker att det är konstigt. När han blåser där, han står, visst han står hyfsat bra, men han har spelare framför sig. Det är tveksamt om det är en jättetouch. Det är tveksamt om det är i straffområdet. Att han inte kollar var på den är lite märkligt ändå.
Ja.
Men uppenbart så säger de ju att det är straff. Så att...
Ja. Jag personligen skulle säga att jag tycker han faller för lätt där. Han vet att han är innanför straffområdet. Och han klantigt vet...
försvarsspel.
Ja, lite klantigt försvarsspel. För han fäller ut benet där på ett lite dumt sätt. Men han vet också att han i princip... Han kanske inte ens kommer nå bollen. Så att han tänker, men då kan jag lika gärna trilla liksom.
Han var i och för sig, var Politano otroligt bra hela matchen för Inter. Han hade ju lekstuga med Rodriguez ute på Inters högerkant där. Det var riktigt bra. Och sen tyckte jag att det som var extremt talande för den här matchen innan var ju att Milan är så pass bra hemåt, eller har varit så pass bra hemåt. Släpper nästan inte in några mål alls. Och nu när man gjorde det så tidigt, så började man ändra matchplanen mot vad man har spelat de här senaste veckorna, när man har vunnit så mycket. Man har inte torskat sen 20 december typ.
Ja, mot Fiorentina.
Ja, Fiorentina, just det, exakt. Och när de gör ett så tidigt mål, så börjar man ändra om och behöva gå framåt. Och det är inte tillräckligt bra för.
Jag tyckte inte heller att Milans defensiv var lika stabil som den har sett ut. Utan det var mycket ytor som Inter kunde utnyttja. Vilket också bidrog till att matchen blev så pass bra, skulle jag vilja säga. För det var ju en böljande historia hela vägen fram till 96 minuten.
Precis,
liksom.
Sen är det jag menar också. Frågan är hur mycket första målet ändrade på Milans försvarsspel.
Ja. Jo,
om
men
inte det hade
absolut
kommit så tidigt, så kanske det hade blivit något annat. Ja, men vi tar en låt och sen diskuterar vi vidare lite och kanske pratar lite Champions League och lite landslag de sista 10 minuterna.
Det tycker jag absolut.
On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. Agile.
Yes, det där var Madia Xion med Section d'Assaut. Vi går vidare här. Fotbollsmåndag. Vi ska snabbt ta upp La Liga också. Det som hände där borta i Spanien denna helgen. Och det var ju framförallt i fokus den lille magiken Lionel Messi, som stod för en helt fantastisk match mot Real Betis.
Ja, han var fenomenal. Jag knappade på den när han gjorde 1-0. Och det var wow.
Ja, alltså dels målen han gör. Han gör ju ett,
och på sätten han gör dem.
Ja, sjukt mål på frispark. Och sen så den direktchippen. är ju också helt surrealistisk. Och de stod ju upp, Real Betis-fansen.
Så jag fick stående ovationer.
Stående ovationer. Det är ju fantastiskt. Så att, han gör ju ännu en gång en otrolig säsong.
Messi. Ja, det gör han ju verkligen. Nu har han ju alltså gjort då 41 poäng på 24 matcher. I La Liga.
Det är helt
sanslöst. Ja. Och så såg jag att Suarez gjorde sitt 300 mål i karriären också.
Ja, han hade ju en fin assist i Messi också, Suarez. Mm. Klackade fram den där.
Ja, så är det så bra.
Till 1-0 mål för.
Och så såg jag att de körde med fyra centrala mittfältare. Det var det jag tänkte på från matchen. De körde helt utan yttrar. Det var ingen Dembélé och ingen Malcolm och sådär. Så de körde med Vidal, Arthur och så Busquets precis framför backlinjen och så Rakitic.
Mm. Total fotboll.
Sen tar vi måste ju ta upp, för det har vi faktiskt inte pratat om sen, för vi var inte här förra måndagen.
Nej.
Men Zidane tillbaka.
Ja, sjukt.
Ja, oväntat. Jag trodde inte han skulle komma nu. Jag trodde i så fall han skulle ta det i sommar.
Ja.
Men kul för Real får man väl ändå säga, för att det var ju sån otrolig succé förra gången.
Mm.
Och vad jag har hört på ute på stan, eller man ska säga, så är det att han får en enorm transferbudget till i sommar.
500 miljoner euro har jag hört i alla fall.
Var det så? Ja, det var enormt i alla fall. Så det kommer hända grejer i Madrid, det vill jag lova.
Mm. Och det hände ju redan grejer nu under helgen. Vi såg att han stuvade om rejält i laguppställningen. Ut med Courtois, in med Navas, Marcelo, vilka var det mer?
Isco Asensio. Isco som inte har spelat, som faktiskt har varit, de pratade om att han skulle lämna redan i januari.
Mm.
För att han var så mycket i frysboxen, men då kostade han för mycket pengar. Men nu lär han väl bli kvar i den spanska huvudstaden när Zidane är där.
Det tror jag absolut. Ja, Spanien också spännande nu när Zidane är tillbaks. Det blev ju också, Jan Andersson släppte ju sin EM-kvaltrupp nu i veckan.
Till Rumänien-Norge.
Yes, som spelas lördag och tisdag. Eller?
Precis, ja. Rumänien hemma på lördag och så borta i Oslo på tisdag. Ja, det var väl inte. Det var ju lite grejer med Guidetti petad, men han har inte spelat speciellt mycket.
Nej.
Han svarade ju direkt med att hänga i helgen. Första målet för säsongen för Alaves. Men petad, Kiese Thelin petad, han spelar ju ingenting i Leverkusen. Och så lite skador har vi ju på lite Hiljemark och Rodén inte med, men han spelar ju Serie B nu, så han har man inte jättebra koll på.
Pontus Jansson skadade ju sig helgen faktiskt.
Precis, men annars så har ju den stora snackisen varit Victor Nilsson Lindelöf.
Mm.
Om hans medverkan eller inte. Det kom ju uppgifter, var det igår eller förrgår, när det kom uppgifter om att han inte ska vara med. Mm. Och då sa de först att anledningen skulle vara att Guidetti blev petad. För att de är väldigt bra polare. Deras fruar ska vara bästa kompisar tydligen. Mm. Och det är det skulle vara därför, men de uppgifterna har dementerats av Jan Andersson, men Victor Nilsson Lindelöf själv har inte gått ut och sagt någonting, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Varför går han inte bara ut och säger hur det ligger till?
Ja. Och det är också, jag tycker det är så konstigt det där med att det var ju Fotbollskanalen som gick ut med uppgifterna. Och allvarligt talat, man kan ju inte nobba ett landslag bara för att ens polare inte är med.
Nej.
Alltså Guidetti har ju inte varit på sin bästa form på flera år, skulle jag vilja säga. Han har ju egentligen, tycker jag, varit med i landslaget på grund av rutin på ett sätt. Och han förtjänar inte en landslagsplats. Så är det. Alexander Isak förtjänar mer en landslagsplats än vad Guidetti gör i nuläget.
Mm.
Så att jag förstår Jan Anderssons beslut helt och hållet. Och om det nu är sant att Victor Nilsson Lindelöf nobbar landslaget på grund av det, så tycker jag ju då är det bara löjligt.
Precis. Det andra är ju snacket om att hans jag vet inte, är det fru?
Det är fru, ja.
Hans fru är gravid och de ska föda i april någon gång.
Ja.
Och att det ska vara därför att det kan vara så att det kommer tidigt. Och det är då anledningen till att han tackar nej.
Mm.
Vilket skulle vara mer rimligt. Men jag tycker att det är så konstigt att han inte bara går ut och säger det.
Han borde ju själv kunna gå ut med det.
Ja, det måste han kunna gå ut med, för att det kommer bara förstöra hans rykte, eller man ska säga.
Mm.
Och det har han ju faktiskt gjort förut redan när han och Robin Olsen körde den där mediabojkotten. Och han håller på med lite orolig. Victor Nilsson Lindelöfs framtid i landslaget.
Ja. Men om vi avslutar bara lite snabbt. Hur tror du det går i matcherna mot Rumänien och Norge? Senast vi spelade mot Rumänien i en landslagsmatch så var det ju i Rumänien, visserligen på en kalasdålig plan.
Mm.
Det var den stora snackisen efter den matchen. Torsk med 1-0. Norge vet jag inte, senast vi spelade mot dem.
Dålig koll.
Ja, det har också dålig koll. Men det känns ju ändå lite som Rumänien hemma på Friends borde vi ju definitivt kunna plocka hem.
Borde vi vinna. Jag hoppas att vi ställer upp lite mer offensivt.
Mm.
Och kanske, för nu är väl inte Martin Olsson inte med heller.
Nej, jag är helst igen skadad.
Exakt. Ja. Men jag hoppas ju faktiskt att vi spelar Foppa i en nummer 10. Mm. Och vi kör Marcus Berg som ensam anfallare och så Foppa precis bakom. Mm. Den rollen som Viktor Claesson hade senaste landslagssamlingen.
Mm. Jag är helt
där med. Hade jag velat se.
Ja, jag är nog helt
och så Claesson ute till höger.
Ja. Mycket, jag tror farten är rätt viktig mot Rumänien. Det är den. Sen ser ju Lars Lagerbäcks Norge som väntar på tisdag nästa vecka.
Mm.
Antagligen så som det brukar vara med Lars Lagerbäck organiserat rent försvarsmässigt.
Precis, och där tror jag att Janne har gjort medvetet, plockat med Sam Larsson.
Mm.
För han är ju en spelare som vi inte har speciellt många av som kan verkligen röra till, för han är ju väldigt teknisk, snabb.
Tekniskt.
Och det är inte så många som vi har som kan göra så han kan man slänga in och alltså röra till lite oreda i det där Lagerbäcksförsvaret.
Mm. Absolut. Det tror jag också.
Ja, så det blir spännande att se. Jag är fan taggad på att det är tillbaka landslag.
Kul med landslagen faktiskt.
Verkligen. På måndag efter lördagsmatchen inför tisdagen.
Ja.
Jag är taggad nu på landslaget igen.
Det blir skitbra. Framförallt med tanke på hur bra det gick i VM. Vi ska runda av nu här faktiskt. Det blir ett kortare program.
Andra grejer för mig här nu.
Ja, Rickard ska sticka. Jag kommer tillbaka om cirka en halvtimme. Vi får se om det blir tidigare. Då vi får besök av Skorspodden här i studion. Så det blir lite annat snack. Jag och Rickard är tillbaka nästa vecka.
Vi är tillbaka på måndag.
På måndag. Det här avsnittet blir förhoppningsvis klippt och läggs väl förhoppningsvis upp på sajten i veckan. Vi kan inte riktigt lova någonting där.
Vågar inte det.
Nej, vågar inte. Ha det gött där ute så länge. Följ oss på sociala medier så ses vi.
Hej då.